Nej, jag är jätteglad att få möjligheten att dela idag. När vi hade bönen i januari inför året, när vi satt här och bad, så fick jag... Jag får ofta bibelberättelser. Det är liksom på något sätt som en söndagsskolan. Det kommer upp i mig igen. Jag har ju den förmånen att ha gått på söndagsskolan när jag var liten. Och då kom den här berättelsen till mig. Den står bland annat i Lukas 5. Om hålet i taket. Och jag tycker att det är en så spännande berättelse. Några vet inte vad jag menar nu. Men det handlar om när Jesus är i en stad och det samlas människor ifrån Galileen och Judén och till och med Jerusalem, den stora staden, kom människor till det här lilla huset där Jesus var. Och det blir såklart packat med människor. Så alla får inte plats. Och jag vet inte hur långt. Men en bra bit, tänker jag mig, är det ett gäng vänner som har burit. En kär vän som är lam. De har burit den här vännen på en bår. Och när de kommer fram, det tar ju säkert sin tid, då är det ju självklart fullt. Det går inte att komma in med en bår. Men har man burit långt, så tror jag liksom nöden är uppfinningens moder. Så de kommer på att nej, men då tar vi oss upp på taket och så gör vi ett hål i taket. Jesus står där inne, det är packat med människor. Alla vill höra, lyssna, säkert livligt. Det var nog inte så tyst. Men helt plötsligt så, jag kan liksom se det framför mig, började det regna takmaterial lite ner och de håller på där och grejer måste ju tatt en stund. Och för att få ner en bår med en människa på så är det ju inget jättelitet hål heller, det är ett rätt stort hål. Och så mitt framför Jesus så hissar de ner sin vän. Och Jesus, han ser upp. Och så ser han, det står att han ser vännernas tro. Det står inte så mycket egentligen om att han ser mannen på båren. Men han ser vännernas tro. Och så säger han, dina synder har blivit förlåtna. Det är det första. Och då är det några, då blir det lite oroligt i lokalen. Och det står inte att någon säger, utan det står att någon fariserna tänker. De laglärda tänker, hur kan han? Kan han? Kan den här Jesus verkligen förlåta? Har han makt att förlåta synder? Och då säger Jesus, eller han säger, men han visar också att han har makten. Han ber till sin far att han ska hela den lame mannen för att visa att han har makten och auktoriteten. Och så säger han, stå upp, ta din bår och gå. Och så står det, människorna blev förbluffade när han reser sig upp och tar båren. Så går han hem. Prisandes Gud såklart. Och den här berättelsen fick jag när vi satt och bad tillsammans här som församling i januari. Och jag fick ett ord till det och det var bärande. Jag tänker på de bärande vännerna och att vi som församling får bära. Och när jag förberedde för idag så fick jag bärande, hissande, hissnande, jag lekte lite med orden. Och hissandet menar jag mötet med Jesus. Och upprättelsen, jublandet, prisandet. Och detta bärandet, det ljuvliga i att vi får bära till Jesus. Bär inte för oss själva utan vi bär till Jesus. Det ljuvliga är att få bära och bli buren. Det är olika tider. Och jag skulle vilja börja med att uppmuntra dig som har burit på någon länge. Att det är inte förgäves. Om det är svårt att förstå vad jag menar med det här med bärandet så handlar det om att hjälpa. Alltså, att hjälpa någon fram till Jesus. Eller att bli hjälpt. För det gör avtryck i våra liv också. När vi bär och när vi hjälper. Om jag ska bära någonting med mina förskolearbetande, skrivande händer som inte är vana vid så tungt, då får jag valkar, jag får blåsa direkt. Men de som har burit länge, då har man fått valka. Det gör avtryck på en av att bära någon eller en situation. Och någon som vet allt om det här, det är ju Jesus. Jag tänker på hans hål i hans händer när han blev uppspikad på korset. De här hålen som han fick visa för Thomas, som behövde ett extra kärleksbevis. Ett extra bevis på att Jesus hade uppstått. Han behövde få känna i de här hålen och se bevisen för det här bärandet som Jesus hade gjort. Att han faktiskt hade tagit våra synder på korset. Malte, min son, 3,5, kom hem här en dag. Och så sa han, mamma, det är en som de har satt spikar i händerna på. Då har Malte varit här och sett. Jag vet inte, det hänger några bilder kvar här som Alain har målat. Och då var det en bild på Jesu händer där spikarna satt. Och han hade frågat morfar som han var här med, vad är det? Och morfar hade förklarat så gott han kunde att det var Jesus. Men Thomas, han fick känna i de här hålen som var märkta av hur Jesus hade burit. Att han har burit våra synder. Jesus vet allt om att bära. Och att dina valkiga händer gör skillnad. Härom året så följde jag med Elisabeth Säv och Karina Rojas på ett litet studiebesök. Jag följde med till Heliga Hjärtats kloster som ligger utanför Ödeshög. Och för några dagars stilla kontemplation. Nej, men lyssnande till Gud. Och, när vi kommer där på kvällen så tar systrarna emot oss. Vi knackar på porten och syster Cecilia öppnar. Och hon visar oss rummen vart vi ska sova. Men en av hennes första frågor var. Det här var när Johanna Lundgren, första vändan, hade varit i Nepal. Och det hade varit den stora jordbävningen som var i Nepal. Och en av syster Cecilias första frågor till Elisabeth och Karina som hon kände var, hur har det gått för Johanna? Jag har bett för henne och er. Och jag tänker på att deras bedjande, vilket underbart ljuvligt bärande. Av oss som församling och av Johanna. Jag vet säkert inte Johanna om. Eller det fick hon veta sen. Men att det är en liten nunna, syster Cecilia utanför Ödeshög, som läser om det här i Dagen och tänker på Johanna och oss och ber. Vilket bärande i Kristi kropp. Att bära i bön och att bära praktiskt tror jag ligger på Herrens hjärta. Och jag tänker på det här med bärandet praktiskt, så tänker jag på dig, Gunilla. När vi hade ledarträning med dig, när vi skulle vara ledare på mellanlägret, så berättade du för oss vad som har inspirerat dig bland annat till det här bärande livet med Jesus. Jag skulle vilja att du berättar det som du berättade för oss då. Det har gjort ett så intryck på mig.
Ja, det var ju åtskilliga år sedan och du kommer ihåg det. Då måste du ha gjort intryck. Och det här gjorde ett intryck i mig. Jag var 21 eller 22 år och gick på bibelskolan, på officerskolan i Frälsningsarmén. Och vi skulle då ut och praktisera och fika, käka med alkoholisterna och narkomanerna i Stockholm som hade ett allhus. Och den här kvällen så satt vi vid sjön. Och så satt vi och pratade med dem och bad med dem om de ville det. Och så går en våran ledare som var med oss. Han hette Sigvert. Sigvard. Sigvard, då såg jag hur han gick fram till en av killarna, en av alkoholisterna. Och så böjde han knä framför honom. Och så säger han så här, med handen så här på andra knät. Vad har du för skonummer? Det visade sig att den här mannen hade ju då inga skor. Och då visade sig att de hade samma skonummer. Då reste sig Sigvard upp, satte sig på en annan stol, tog av sig sina skor. Och så gick han tillbaka och satte skorna på den här killen som var drogad. Det gjorde ett sånt intryck i mig. Och jag tänkte, hur ska han gå hem nu? Vi skulle gå hela vägen från Norra Bantorget ända bort till Östermalm. De fina kvarteren i Stockholm. Men han gick först. Och i Frälsningsarmén så har man uniform. Han hade mössan, full uniform, barfota gick han hela vägen hem. Jag gick efter och alla vi studenter, jag gick ungefär 25 meter efter. Och den enda bönen jag bad på hela hemresan när vi gick, det var: Gud, låt mig bli sån här. Gud, låt mig bli sån här. Sån här vill jag bli. Jesus, hjälp mig att bli sån här. Det var min bön. Och det var det jag delade. Var det ungefär så?
Vad har du för skonummer? Bärandet är inte, det är inte glamoröst. Nu vet ni varför hon håller på som hon gör. Torsdagar och fredagar och allt vad det är här. Och jag tänker på att bärandet i bönen, som syster Cecilia. Och också det praktiska arbetet kräver en bön i sin grund. Och att låta sitt hem vara en plats för den bärande bönen. Och då spelar det ingen roll om man har stor familj eller man har själv ensam hushåll och lever ensam. Man kan låta det vara en plats för bön. Jag har så många vänner som har antingen varit i välsignat tillstånd, alltså gravida. Eller man har varit föräldraledig som har skrivit på Facebook: jag är hemma nu mycket. Skriv här om du vill att jag ska be. Vilket fantastiskt bärande. Av andra, av sina vänner. Församlingen får vara en plats för bärande bön. Smågruppen som Janne predikade eller delade om förra helgen här får vara en plats för bön. Jätteviktigt. Eller koppla ihop med någon. Men du, kan inte vi be för varandra regelbundet? Det betyder så mycket. Församlingsledningen här ber för dig. Om du inte visste det, så är det så. Det är ett bärande. Bärandet i praktiken och i bönen. Vad är det då som behövs för det här bärandet? Jag tror att det behövs en medvetenhet, en ledning från Gud. De här vännerna som bar båren, de visste vart de skulle. Och de hade en tro. De visste vart de skulle med den här båren. De slet för ett syfte och de var ledda av Gud. Att vara öppen för Guds hjärtslag, för den helige ande. Och vi är människor, men vi har olika dagar. Men att försöka låta den här ledningen komma in i våra dagar. Att Herren vill möta människor genom oss. Att vara hans händer och fötter. Han skickliggör dig för de situationerna du hamnar i. För det du ska göra. Det finns en fiffig titel på en bok av Thomas Sjödin, pastor i Smyrna i Göteborg. Han har skrivit en bok som heter Den som hittar sin plats tar ingen annans, tror jag den heter. Jag tycker det är så bra. Om man hittar sin plats där Gud skickliggör mig, då tar jag ingen annans plats. Och Gud kan flöda genom mig. Det han har kallat, det han har bestämt om mig i moderlivet, som det står i Saltaren. Det är så fantastiskt. Jag hörde en psykolog, jag var på en föreläsning med en psykolog utifrån att vi är föräldrahem för ett par veckor sedan. Och hon sa, jag kan pojkar som slåss. Det kan jag. Men jag kan inte flickor som har slutat äta. Alltså hon menar vad hon kan i sin profession. Och jag får göra det jag ska göra. Och jag tänkte, ja, det är sant. Det är bibliskt. Det är från Gud. Vi får göra det vi ska göra. Och att Gud skickliggör en där. Vi behöver gemenskapen. De är flera som bär den här båren. Jättesvårt att bära den själv. Och det är det som är så bra. Att vi får bära tillsammans. I församlingen får vi bära. Vi bär saker som församling. Vi har ord som vi har fått. Saker vi ska göra. Det bär vi tillsammans. Och vet du inte vad det är, så ta reda på det. Så bär vi ännu mer tillsammans. Och vi kan bära situationer tillsammans. Att inte stå ensam. Den här mannen stod ju inte ensam. Han hade inte kunnat ta sig till Jesus, till det här huset själv. Han hade definitivt inte kunnat ta sig in, uppenbarligen. Det finns idéer och vishet ifrån Herren för varje situation. De fick ju situationen att gå genom taket. Den idén. Det sista, största är vår tro. Att bära utan tro, då tappar man modet. Tron kommer av predikan. Från ordet står det. Låt det fyllas, så blir bärandet meningsfullt. Så blir det kraft i bärandet. Predikandet här i församlingen. Men dela ordet med varandra. Och låt det också sprida tro i olika situationer. Jag behöver dig. I situationen när jag ska bära, så kommer du med ett ord till mig och tvärtom. Så viktigt. Jesus säger att min börda är lätt. Och det kan ju kännas när vi möter jättestora situationer som Gud också kallar oss in i. Och bara hur livet händer, så kan man undra, hur kan Jesus säga min börda är lätt? Men Jesus, han mötte ju enorma behov hela tiden, varje dag. Men han drog sig undan, upp på berget, hela tiden. Han fick säga, nej men nu tar jag de behoven sen. Och så drog han sig undan till närvaron av Gud, att låta sig fyllas av den. Och jag tror det är den anden han säger, ja men min börda är lätt. Och i de svåraste svåra, när vi möter människor i kris, i nöd, så står det också att Herren är all trösts Gud. Samma psykolog som jag refererade till förut, hon berättade för mig om hur Röda Korset upprättade 4 tips till oss medmänniskor. De har upprättat 4 tips till oss. Utefter Estonia-katastrofen som var här i Sverige, som berörde Sverige så mycket 1994. Och de tipsen är, om du möter en person i kris eller en situation, en människa som har det svårt, håll i, håll om. Nu ska vi se så jag säger rätt. Håll i, håll om. Håll ut och håll tyst. Svårt kan man tänka. Men det är mycket av medmänsklighet i det. Och jag lägger till i det hela tiden med en bedjande ande. För då kan du hålla tyst när det är som svårast. Men du håller ut. Du håller i båren ändå. i din bön. Ibland har vi det, den, lite såna här situationer med i anslutning till att vi är familjehem. Vilket är fantastiskt och var en jättestor förmån. Men ibland får man hålla i och hålla ut. Hålla om. Och hålla tyst. Och be. Och det finns all vishet ifrån Herren i detta med. Och nu skulle jag vilja gå vidare till nästa steg. Nu tänker ni er, hålet är gjort. Hissandet. Men hissar ni, också väldigt svårt att göra själv. Men de hissar ner den här mannen mitt framför Jesus. Det står inte att Jesus blev störd. Jag kan tänka mig att om någon hade gjort hål i taket här nu, kunde jag ha blivit störd. Lite stött, kanske. Det enda som står är att de hissar ner och att Jesus ser vännernas tro. Och Jesus möter den här mannen direkt. Och det är sån kärlek. Och då tänker jag att kärleken är inte upplåst. Avundas inte, den brusar inte upp. Den tror allting och den hoppas allting. Och Jesus är så mycket av det i den här situationen. Och det här är ju verkligen den praktiska tron. Göra hålet och hissa ner mannen. Så praktiskt som det kan bli. Och Jesus ser det här. Och det spelar liksom ingen roll om det är en miljö av tro eller otro. Vännerna har tro. Det finns andra där inne uppenbarligen som inte har tro. Men Jesus är där ändå. Och det är underbart. Det tänker jag. Vi möter olika miljöer hela tiden varje dag. Hemma, våra jobb, våra vänner. Det är inte alltid, jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det inte alltid en atmosfär av tro jämt där jag är. Om det är någon här inne så kan jag gratulera om ni har det så. Men så är det inte. Men vet du vad? När du är där så är Jesus där ändå. I alla fall. Underbart. Där du går fram så är, där går Jesus fram. Där går Guds härlighet fram. Och det här blir det viktigaste idag. Allt bärande innan och allt lovprisande efter handlar om den här lilla stunden när mannen är nerhissad till Jesus och Jesus upprättar honom, befriar honom och säger: dina synder är förlåtna. Det är det viktigaste. Mötet med Jesus för oss och för dem vi har omkring oss, så är det det viktigaste. Och det förändrar allt. En liten stund med Jesus kan man sjunga. Men det förändrar, och det förändrar allt. Jag hoppas att ni har upplevt det. Och har ni inte det så ber vi att ni ska få göra det. En liten stund med Jesus. Jesus har fått förvandla mig många gånger. Men en gång var väldigt speciell. När jag mötte Jesus. Jag gick i den kristna skolan här i stan som nu heter Stenbackeskolan, då hette den Fristadsskolan, och vi hade en morgonbön. Jag berättar inte det här jätteofta, men när det gäller möte med Jesus så måste jag nog berätta det här. Det är ett vittnesbörd från mitt liv om hur vi hade en morgonbön och vi bad för varandra och ja, det ena ledde till det andra. Någon blev helad, hade ont i ryggen. Någon blev helad. Och jag fick som en syn. Jag var 10 år. Jag gick i 4:an. Av att jag fick möta Jesus i himlen. Det var inget att jag var avtuppad eller dog i en sekund. Det var inget sånt. Men jag fick som en syn att jag var i himlen och mötte Jesus. Och tog emot ett nytt hjärta. Och då kan man tänka, men en 10-åring behöver väl inte göra det, möta Jesus. Jo, jag hade en uppenbarelse om vad synd var. Och jag fick byta ut det gamla mot ett nytt hjärta. Ett av glas, ett rent, upplevde jag det som. och en glädje och en frid som landade så direkt. Ett möte med Jesus som var helt underbart, som jag alltid kommer bära med mig. Och vi måste inte se Jesus och ta emot det här rent praktiskt och fysiskt, men han renar våra hjärtan. Kan göra det varje dag, om och om igen. Och det är en frimodighet i det. David, som vi läser om i Gamla testamentet, kan vi läsa om hur han hade syndat och hur han ångrar sig. Och han ropar till Gud: rena mitt hjärta och ge mig en frimodig ande. För frimodigheten går hand i hand med det här. Och det är fantastiskt hur vi kan se den här mannen resa sig upp, frimodigt prisa Gud och gå vidare. Underbart. Du kan få möta det här idag. Vi kan göra det tillsammans. Av att bara få låta Jesus rena våra hjärtan. Han som har tagit allt på korset. Tack Herre för att du kan ge oss en frimodig ande, Herre, när vi kommer inför dig. Den sista delen, när han blir upprest, när han blir upprättad, fri från sin synd. Min son, jag har förlåtit dig dina synder. Den här grunden att få vara förlåten. Ernest Hemingway, han skriver i en av sina romaner om Juan och hans pappa i Madrid. Och de har skilts åt. Och pappan längtar efter sin pojk. Han längtar efter sin son och han annonserar i, jag vet inte vad det var för tidning, El País kanske. Och så skriver han: Juan, allt är förlåtet. Möt mig vid solporten. Eller något sånt där. Och så skriver Hemingway om hur pappan kommer till solporten och då är hela torget fullt av Juans som väntar på pappas förlåtelse. Jag tycker det har fastnat hos mig, den här berättelsen om Juan. Längtan efter förlåtelsen är stor. Jag tror att för den här mannen som låg på båren så var kanske det ändå det största. När friden får slå till. Det är också det som fariseerna ifrågasätter. De har sett Jesus hela människor förut. Men de reagerar på när Jesus säger: dina synder är förlåtna. Och nog kan vi ibland kanske undra. Ja, i alla fall. Men kan Jesus, kan han förlåta detta om mig, i mig eller någon annan? Kan verkligen Jesus? Och Jesus säger: jag ska bevisa att jag kan upprätta. Jag ska visa att jag kan hela, att jag förlåter, att jag har all makt. Och det är det han gör här. Han bara vänder upp och ner på alltihopa. Och han tar dem i tanken. Den är lurig. För det är ju tankarna som sätter sig. Men kan Jesus verkligen? Och det är det som är så underbart. Att Jesus vet vad de tänker. Och så möter han det. Och min bön är: men Jesus, ta mina tankar. Jag vill tänka som du tänker istället. I Romarbrevet så står det så här. Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Att tänka i Guds rikes principer och att låta mitt sinne förvandlas. Det har också med hjärtats renhet att göra. Med beviset för det gamla livet, fast hoprullat tänker jag mig, tar han sin bår under armen. Sina vänner med, antar jag. Och så går de prisande. Jag vet inte om han hade kvar den här båren som är något bevis på det gamla. Kanske slängde bort den eller gav bort den. Men jag vet inte, jag skulle vilja tänka mig att de gick vidare, så tog de båren och så bar de någon annan till Jesus. Att han fick fortsätta att bära. Han som hade blivit buren till Jesus. Jesus som förvandlade allt. Som gav honom ett nytt liv. Den Jesus tog han och så bar han någon annan. Jag vill tänka mig det. Det står i alla fall att han prisade Gud. Han vittnade om det som hade hänt. Att vi får fortsätta att bära människor. Det är min bön idag. Fortsätta kämpa och göra hål och hissa. Och stå inför Jesus med tro på vad han kan göra. Jag skulle vilja be en bön som avslutning. Och sen får Joel göra vad han vill. Tack Jesus. Tack för att du bär mitt liv i din hand. Tack för att du har burit mina synder med dig upp på korset. Tack för att du lever idag, Jesus. Och du är med oss. Du lämnar oss inte. När vi bär människor till dig så gör du vår börda lätt. Herre, jag vill tacka för hjälparen. Den helige ande. Jag vill tacka dig för att segern är din. För att du är kung, Jesus. För att du har vunnit. Jag ber att jag och alla vi tillsammans ska få ta på oss villighetens skor. Att vi ska få ta på oss arbetshandskar för att bära, stötta många stora och många små inför dig och inför din tron. Jag tackar dig för att allt är ditt verk och det är bara du som kan upprätta, hela och förvandla oss. Och Herre, vi erkänner att det är du som har makten. Vi ber att du ska förvandla våra tankar så att de speglar ditt rikes principer och inte den här världens. Vi prisar och tackar dig, Herre, för en stor och en god Gud är du. Sen till vrede och så stor i nåd. All ära är din. Amen.